Innan jag läser texten så måste jag säga att jag är imponerad över att alla ni är här. Min fru har några gånger den här veckan sagt att du måste inse nu att det kommer att bli väldigt lite folk. Så, och för att jag inte skulle bli besviken, men jag måste säga att jag är otroligt överraskad att alla ni är här. Fantastiskt. Jag ska läsa ifrån ett av Jesu liknelsetalen. Mycket, mycket klassisk berättelse. Lukas 15, verserna 4-7. Och jag läser i Jesu namn. Om någon av er har 100 får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de 99 i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det? När han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Vi ber. Herre, välsigna ditt eget ord och de tankar som ditt ord väcker. Herre, jag ber för det jag har att förmedla idag. Jag ber om det som jag kanske borde ha sagt men inte säger. Och så ber jag att du fortsätter att tala genom din heliga ande i våra hjärtan. Tack för glädjen att igen och igen få möta ditt ord och veta att det säger någonting in i den situation vi lever i just nu. I Jesu namn. Amen. Tänkte faktiskt börja denna predikan med en dos självkritik. Det är ganska precis 26 år sedan jag kom som gladlynt och påfallande omogen ung man för att bli ungdomspastor i den här församlingen. Pelle, som är pappa till dopkandidaten idag, fanns här då i den här hopen av unga människor. Det var från början, från första stund kan man säga, så var det full gas på allt arbete. Tillsammans med Rickard Niklasson, som några av er minns, som också jobbade då tillsammans med mig. Tillsammans med ett mycket engagerat ungdomsråd, tillsammans med väldigt många frivilliga. Så hade vi egentligen som enda mål kan man säga, att nå den här stan med det kristna evangeliet på så kort tid som möjligt. Vi måste ut, det var på något sätt fältropet som ljöd hela tiden. Vi måste ut. Och vi var verkligen ute. Vi var ute natt och dag. Vi hyrde lokaler, de mest skiftande lokaler runt den här stan, där vi anordnade ungdomsmöten. Det var biografer, det var restauranger, det var alla möjliga sorters lokaler. Vi tryckte till och med upp egna overaller med vår logotyp på mage och rygg. De var vita med svart tryck så att man inte skulle missa oss. Och i dem gick vi omkring på stan. Vi sjöng på Ullevi, vi sjöng på Liseberg, vi sjöng på Nordstan. Och jag har på att säga, Gud bara vet vad vi inte sjöng under de där fruktansvärt intensiva åren när fältropet var att vi måste ut, vi måste nå den här stan. Här och där längs vägen, det är viktigt att komma ihåg, så kom människor till tro. Alltså någon här och någon där, och några av dem träffar jag fortfarande i den här församlingen, som mötte en skara ungdomar någonstans ute på stan. Det ska inte förglömmas. Så reste jag till England några månader för att läsa några kurser vid ett pastorsseminarium där. Och på många sätt så blev de där månaderna i England en väldigt viktig tid. För jag tyckte att jag på avstånd, liksom som någon som håller på med någonting, ett konstverk eller någonting väldigt nära, ibland behöver backa lite grann på avstånd. Så tyckte jag att jag på avstånd såg att vårt sätt att arbeta väldigt mycket byggde på att hålla den här skaran av unga människor liksom i full gång, i rörelse. Och att man genom engagemanget så skulle de bevaras genom en ungdomstid som var full av lockelser. Det blev så tydligt när jag tittade på det där på avstånd att arbetet var säkert bra i många avseenden, men det saknade någon slags botten eller något golv, och det innebar att allting måste börja om hela tiden. Så varje semester minns jag, fördunklas ju över att vi måste ånga upp motorerna igen så att vi liksom fick fart nu när hösten kom och vi skulle ut igen. Och så är det ju så, det vet ni på alla områden i livet, att där man hela tiden börjar om, där sker ju ingen utveckling, utan där stannar ju utvecklingen för att man hela tiden återvänder till ruta ett igen. De där upptäckterna på avstånd ledde i alla fall till att vi försökte tänka annorlunda. Att samtidigt med det där viktiga, vill jag på understryka, sociala trycket som fanns i den här verksamheten, alltså det som skapade mötesplatser, relationer med mera, också bygga ett fundament av vardagsgemenskaper, bönegrupper. De kallades för team på den tiden, och kort sagt någonting som inte behövde börja om varje höst och varje januari, utan kunde växa med livets förändringar och livets mognad. Det är historieskrivningen. Och nu självkritiken. Jag har tänkt så mycket på den senaste tiden, på, jag har gjort det egentligen i många år, men särskilt den senaste tiden, på alla de unga som var med under den här tiden, men som idag aldrig eller nästan aldrig går här i Smyrnakyrkan. Jag möter dem i många olika sammanhang. I de allra flesta fallen så finns tron där någonstans i deras liv. En del är med i andra församlingar. En del går sällan i kyrkan, men de pratar om sin kristna tro med stor värme och stor kärlek. Den betyder fortfarande någonting för dem. Men någonting gjorde att liksom det där engagemanget, det aktiva engagemanget, det ebbade ut. Jag blir lika glad för varje sånt där möte när jag ser att tron lever och tron har hittat nya uttryck i livet. Men så finns de där som på frågan om de fortfarande är troende svarar ungefär med dagens rubrik. Jo, jag var troende en gång, men jag har på något sätt eller liksom vuxit ur det. Det var väldigt sällan några genomtänkta beslut som ledde dit. Nästan aldrig lärofrågor. Nästan aldrig teologi. Ibland handlade det om att man upplevde kyrkan för trång. Alltså, man rymdes inte med hela sitt liv i den osynliga värld av normer och kultur som rådde. I något fall så handlade det om en besvikelse att någon gjorde en människa väldigt illa, och det förknippades sen med kyrkan eller församlingen. Men de allra flesta, åtminstone de som jag har mött, de svarar med ett svar som ryms faktiskt i en enda mening. Och det är meningen att livet kom emellan. Jag har hört att det är så många olika varianter. Vad hände? Det är ingenting särskilt. Men livet kom emellan. Och så undrar man då, var det fel på tron? Alltså, hade man inte haft några egna andliga upplevelser som väldigt ofta anförs som ett argument? Jag tror faktiskt inte att det är så enkelt. Jag tror att en del av svaret är att vi, alltså sådana som jag, uppenbarligen inte hade utrustat alla dessa människor med en syn på tron som gjorde att den gick att uttrycka på ett nytt sätt när ett annat liv plötsligt stod för handen. Många svar än det kan säkert ges, men det är i alla fall ett svar, att vi inte tillräckligt utrustade människor med en syn på tron som gick att växa med under fortsättningen av ett liv. Just här blir den här boken som jag har med mig idag så jätteintressant. Karl-Henrik Jaktlund, som är journalist på Dagen, har skrivit en bok som heter Jesus gick vidare och kyrkan står kvar. I den här boken, som från början till slut är väldigt intressant, så hävdar han att det finns statistik som säger att om de unga människor som hade vuxit upp bara i pingströrelsen hade blivit kvar här och blivit liksom aktiva delar av församlingens liv, så hade pingströrelsen i Sverige idag bestått av ungefär 1 miljon människor, att jämföras med 85 000 som är den nuvarande situationen. Till det ska man då lägga andra kyrkor, frikyrkor och kyrkor, och så inser man att den siffran måste naturligtvis mer än fördubblas, hur kyrkan hade sett ut i Sverige idag. Jaktlund ger några ledtrådar till hur det kunde bli så här. Och de som dröjer sig kvar hos mig efter läsningen av den här boken, som jag varmt rekommenderar, så finns det 3 saker. För det första, han säger att arbetet med barn och ungdomar var oftast utlagt på entreprenad till unga och outbildade människor med ringa erfarenhet. Eller som en röst i boken formulerade: varför ska de vuxna redan frälsta och helgade ha proffs som predikar för sig, sånt som de redan har hört och kan utan till, när barnen och de unga får nöja sig med i bästa fall en underbetald ungdomsledare som inte är mycket äldre än de själva? Det andra, säger han, det är att tron sattes i allt för hög grad samman med tonårstidens stormande eller brusande känsloliv, med förälskelsen, ni vet, där man far åt det ena hållet och än det andra, och det är alltid starka känslor på alla områden. Och så blev det också så på trons område att man skulle känna saker, man skulle uppleva. Och tonåring är man ju bara en enda gång, och det går över, tack och lov. Och med tiden stillnar det också inuti en ung människa vars känslor liksom har rusat åt alla håll. Så också på det andliga livets område. Plötsligt känns ju tron inte lika stark i känslolivet. Det innebär ju inte att tonårskänslor ska förnekas. De är en viktig fas, men de går ju, om det är friskt, över i någonting annat. Och en väsentlig del av undervisningen måste ju därför vara att berätta det för människor som står i växten. Men det vet man ju inte om man själv är jämnårig med de människor man ska leda. Så kan man ju inte veta att det är så. Det tredje är att man i ivern att vara radikal glömde bort, eller fick för sig att det var ett uttryck för stark tro, att inte brottas med frågor i förkunnelsen. Inte sanningsfrågorna. Inte med tvivlen som kan komma upp längs väg. Det skulle man inte brottas med, utan snarare presentera tron som någon slags liksom värld som man säger ja till fullt ut. Och när man har gjort det så är allt det andra liksom borta. Och så blev bilden väldigt förenklad. Världsbilden blev förenklad och väldigt, väldigt svartvit. Ofta med argument som man tyvärr fortfarande kan höra, nämligen det att unga människor vill ha raka rör. Och så glömmer man att det är precis lika sant att säga att unga människor också vill ha nyanser och resonemang att hålla sig i. De är ju bara unga, eller hur? Inte dumma. Därmed gav man inte tron särskilt stora chanser att fortsätta betyda någonting när känslostormarna hade stillnat och när man i studierna mötte en annan världsbild än när man mött innan, när vardagen plötsligt var fylld av förpliktelser och ansvar. Kort sagt, när livet kom emellan så stod man ganska ensam. Tron drunknade med en dyster mening, Tron drunknade under det liv som tron skulle bära. I boken ger Karl-Henrik Jaktlund många handfasta råd till kyrkan för att det här mönstret inte ska återupprepas årskull efter årskull. Men jag ska släppa det nu, och däremot ska jag säga att hans bok finns att köpa ute på kyrktorget och den är värd en läsning. Det är en viktig, riktigt viktig bok. Två saker är för mig viktiga utifrån det här ämnet idag. Och det första är att säga till dig som är här idag eller följer denna gudstjänst på något sätt och som bär den här erfarenheten. Eller via någon som är här och som känner någon som bär den här erfarenheten. Från mitt hjärta, förlåt. För vi visste faktiskt inte bättre. Vi var en del av ett system som satte nybörjare på de svåraste och viktigaste jobben. Och på den här punkten måste vi som kyrka vara väldigt, väldigt självkritiska. Ja, men säger någon, har man inget eget ansvar då? Man får väl fatta någonting själv och växa upp själv. Jo, självklart har man ett eget ansvar. Men det är inte rimligt att en tonåring ska ta det ansvar som åligger de vuxna, mogna och erfarna människorna. Det ansvaret måste de ta. När jag själv försöker förstå vad som hände och hur man resonerade så tänker jag att jag tror att vi i väldigt hög grad blandade ihop två saker, nämligen engagemang och andlig fördjupning eller andlig mognad. Där någonstans ligger min egen lilla analys. Vi blandade ihop engagemang och andlig mognad eller fördjupning. Var man bara med, ni vet, så var det lugnt. Det har gjorts en ganska stor studie i USA som visar att det finns inget direkt samband mellan kyrkligt engagemang och andlig mognad. Man kan, för att hårddra detta, så kan man jobba i kyrkan hela sitt liv, vara engagerad hela sitt liv utan att tron fördjupas eller växer. Så när jag idag talar om detta så rör ju inte det bara dig eller dem som har gått andra vägar i förhållande till Smyrnakyrkan eller någon annan kyrka. Det här rör ju dig som är kvar. Dig som liksom prickar av ordet aktiv på rutan för kristet engagemang och som till och med kanske har förtroendeuppdrag i den här församlingen, men vars tro med åren har tynat. Den betyder inte särskilt mycket för dig längre. Den har blivit som en Skogaholmslimpa till frukost ungefär. Du som har, för att citera sången, du har kvar din barnatro, men den har aldrig fått flytta ut ur tonårsrummet och in i det vuxna livet. Och det är sorgligt. Vilken dyster predikan. Det blir värre. Jag växte liksom ur det. Var har vi hört den förklaringen förut? Jo, vi hör den väldigt ofta i berättelser om skilsmässor. Vi växte liksom ifrån varann. En nästan vacker beskrivning av någonting som naturligtvis inte var vackert. När man ska försöka lappa ihop ett sånt förhållande så är ju det klassiska rådet att man ska återvända dit där det började gå fel. Leta fram bilden av den kvinna eller man som man en gång förälskade sig i och så försöka sortera bort allt det som har hänt efter och ta fram den bilden igen. Men observera att det är inte med förhållandet till Jesus eller till tron som det är med ett trassligt äktenskap. Det är inte det. Det är bland annat detta som blir så kristallklart i den här korta liknelsen som Jesus ger. Den här liknelsen har ju syskonliknelser på många olika ställen. Det här tycks vara ett av Jesu absoluta favoritteman. Och jag tror han talade ofta om det därför att han upptäckte att det var här det gick fel i människors liv. Den här liknelsen handlar om en herde. En herde som inte ger sig, förrän han har funnit vägen dit, där det borttappade fåret nu finns. Och budskapet är så tydligt. Sån är himmelens Gud. Det är liknelsens huvudärende. En herde som inte ger sig förrän han har hittat vägen dit det borttappade fåret kommit och är just nu. Sån är Gud. Det här tror jag att vi behöver upprepa. Jag pratade med Ylva Eggehorn för en tid sedan. Så berättade hon att hon fick uppdrag för många år sedan att översätta barnens bibel igen. Den gamla översättningen, jag tror att den var gjord av Britt G. Hallqvist. Den hade börjat kännas lite otymplig i språket. Och så tog hon det här uppdraget och så rekvirerade hon barnens bibel i originalutgåva. Jag tror att det var på tyska eller möjligen franska hon fick den där översättningen. Och så kom hon till den här liknelsen, till den här berättelsen. Och till sin fasa så fann hon att den här historien hade fått rubriken i originalet, det olydiga fåret. Är inte det väldigt, väldigt intressant? Tänk på det ett ögonblick. Och väldigt skrämmande. Det finns ju inget olydigt får i den här berättelsen. Det handlar inte främst om fåret ens, utan den här berättelsen handlar om hur dan Gud är. En herde som tar ansvar för det som har hänt och som följer efter fåret dit detta får nu har letat sig eller gått. Ett par reflektioner kring det, och jag ska egentligen bara hålla mig vid den första av de reflektionerna och sen låta dem landa i de andra två, vilket också faktiskt tycks vara den här liknelsens ambition eller mening. Och det första är ju att en stund fundera kring den här herden som är ute och letar. I det enskilda fallet, det har ju hänt någonting här, ett slags avbrott i alla fall. I det enskilda fallet så verkar skuldfrågan inte vara särskilt väsentlig. Alltså frågan, varför blev det så här? En sak kan man tydligt i alla fall se, och det är ju att herden tar fullt ansvar för det som har hänt. Det står till och med att det är herden som har tappat fåret, det olydiga fåret. Alltså om någon ska belastas så är det i alla fall inte fåret. Redan där så anar man ju vidden, något av vidden i Jesu människoblivande och Jesu försoningsverk. Någonting av vidden. Det fanns säkert skäl till varför den här en av individerna i gruppen hade kommit vid sidan om. Detta kanske var ett får som var ovanligt nyfiket på sin omgivning, kanske lite obstinat om får kan vara obstinata. Herden tycks väldigt realistisk. Han står där och säger han, så här blir det. Och det tycks inte finnas någon som helst tvekan om vilken väg herden ska gå. Han lämnar gruppen som var i stort sett intakt. Och så ger han sig ut. Och så letar han den enda individ som var förlorad. När nu det har hänt att det har uppstått ett avstånd mellan individen och hemmet, så är det herden som står för rörelsen. Den enskilda individen avkrävs inte förflyttning tillbaka till hemmet. Snarare kan man säga att det omvända är sant. Nämligen att hemmet förflyttar sig till individen där individen nu är. Och det är viktigt att veta. Sen jag var riktigt ung har jag läst en Ådalsförfattare som heter Birger Norman. Han har på ett ställe ett resonemang som är så intressant omkring detta med att återvända. Och bakgrunden är att Norman växte upp strax utanför metropolen Kramfors i Ångermanland. Närmare bestämt på en ö i Ångermanälven som heter Svanö. Tillsammans med sin familj så flyttade han när sågverket lades ner där hans pappa arbetade. Så flyttade han först till fastlandet och sen flyttade de söderut. Men den där ön, Svanö, den är ständigt närvarande i hans texter, faktiskt livet igenom. Och när jag läser honom så är den där hjärtformade ön också ett sätt att resonera omkring hans kristna tro. Man skulle kunna säga att han livet igenom drömde om att återvända. Men det skulle han själv inte hålla med om. Han övergav med tiden möjligheten att återvända därför att han insåg att det Svanö han en gång lämnade, det finns naturligtvis inte kvar längre. Man kan åka tillbaka, skriver han, men man kan aldrig återvända. Man kan peka och så säga, där låg sågverket och där låg brädgården. Men man kan aldrig återvända. Citat. Det vi kallar hembygden eller barndomsmiljön är bara till en mindre del mark och hus och arbetsplatser. Det väsentliga är det mänskliga sammanhanget och det förändras ständigt och väldigt fort. Och ska man inte märka det, då ska man vara kvar i det föränderliga. Växa med. Har man en gång flyttat så förblir man främmande, skriver han. Det finns ingen väg tillbaka. Men så kommer den där meningen som för mig har blivit så viktig och så hoppfull. Han avslutar resonemanget och säger, men man bär allt sammans med sig. Norman var hela sitt liv en bekännande kristen. Sprungen ur en frikyrklig miljö, missionsförbundet, som han skildrar med stor värme. Men livet förde honom på andra vägar än de frikyrkliga. Men det finns en punkt i hans texter, en slags vändpunkt eller höjdpunkt, ett uppvaknande som gäller ön men som också gäller tron. Det finns ingen väg tillbaka till det som var, där hade han resignerat. Men han bar inom sig alltihop och det kunde fortsätta att betyda någonting nytt, något mer i det liv som nu var. Alltså det utvecklades ständigt. Och just här blir ju trons utmaning så mycket större. Det är som om han säger om sin ö, var jag än går så har jag Svanö med mig. Det är ett viktigt steg i trons utveckling när man tänker att jag känner inte som jag gjorde då. Alltså, jag känner inte på samma sätt som jag gjorde när jag var ung och aktiv och engagerad. Då är det tid att se sig om och så fråga, var finns herden nu? Alltså, var finns herden i det liv jag lever nu? För det kan man veta utifrån Bibeln. Att herden har vandrat med. Han har vandrat med in i högskolestudier med alla de frågor som reser sig där. Han är inte främmande för dem. Han har vandrat med in i familjebildande, de underbara och krävande småbarnsåren. Han har vandrat med in i livet som tonårsfamilj, in i krävande yrkesliv, in i ensamheten hos dig som förlorat din livskamrat, in i ensamheten hos dig som aldrig mötte någon att dela ditt liv med, in i åldrandet ända in mot dödens port. En sida av det kristna livet är att våra liv följer hans. En annan, och det är själva bottenplattan, det är att säga att han med sitt liv följer våra liv. Så vad jag försöker säga är att känslan av att man håller på att växa ur, att man inte längre ryms, lika gärna kan vara den friktion som innebär att man håller på att utvecklas, man håller på att växa och mogna i sin tro så att den kan bära livet vad jag än kommer att möta. Det är inte farligt att gå sin egen väg. Bara man är öppen för att låta sig finnas igen och igen av den gode herden. då är det inte farligt att gå sin egen väg. Till sist. Det finns en mening i den här berättelsen som gör mig så innerligt glad. Och det är, står om när han till slut hittar det här fåret, så står det när han finner det blir han glad. Inte om han finner det. Det finns inte på kartan, utan när han finner det. Alltså, han kommer att leta tills han finner. Det finns ingen ände på det. Och så är det ju något så vardagligt och odramatiskt över hela beskrivningen. När han finner det blir han glad. Jag älskar den meningen. Den är ju fullständigt oreserverad. Då är det inte tid för frågor och liksom grävanden och rotanden och sorterande, utan det finns en känsla som överträffar alla de andra, och det är glädjen. Och sen gör han två saker till. Han lägger djuret över sina axlar. Det vill säga, han går in och så lyfter han i den situation som har uppstått. Och sist av allt, men inte minst, så ställer han till en rungande fest. Låt oss be. Här är det stort att vara människa och ibland svårt. Det är stort att ha en tro och ibland svårt. Jag tackar dig för att du manar genom din ande fram bilden av en Gud som inte sitter tillbakalutad någonstans i sin himmel, utan som har kommit hit. Som har fötts in i den här världen, levt vårt liv, dött vår död. Och som ständigt letar i våra liv sådana som de är just nu efter ögonkontakt och gemenskap. Herre, tack för att du inte viker av när vi gör det, utan din väg följer vår. Att du följer med oss. Och jag tackar dig för den som den här förmiddagen kanske igen ska bara vända sig om och så se att du finns där med din goda blick. Eller börja gå åt det hållet. Jag ber om din välsignelse över oss. I Jesu namn. Amen.